Stefan Sauk läser Patienten av Sebastian Fitzek i översättning av Sebastian Gröndahl.
En gång var jag lycklig, om så bara i drömmen, men jag var lycklig. Edgar Allan Poe, Drömmar. Kapitel 1. Varför är det så kallt här? För att just ha stigit ner i helvetet tyckte Miriam att det var alldeles för kallt nere i det fönsterlösa källarutrymmet. Det svarta möglet häftade vid de fuktiga tegelväggarna som cancer i luftrören hos en rökare. Se upp, sa polisen och pekade på hennes huvud. Hon skulle behöva dra in det om hon ville gå in i det angränsande pannrummet utan att slå huvudet i ett avloppsrör. Då var hon ändå bara 165 cm lång, till skillnad från Tramnitz, som egentligen var alldeles för attraktiv för den förfärliga omgivningen. Breda axlar, hög panna, slank, men ändå muskulös. Som klippt och skuren för framsidan av Berlins poliskalender, om det nu hade funnits någon sån. Men här nere fastnade damm och spindelväv i hans blonda, jag har inte fått någon sömn i natt, igen, frisyr. Så tätt låg hans huvud inklämt mot källartaket. Det lilla huset i Grünewaldskogens utkant härstammade från 1920-talet. På den tiden hade människorna här uppenbarligen varit kortare. Och helt säkert inte lika onda som den senaste att bebo det här huset, eller? Miriam svalde och försökte minnas vad den trevliga polisen som hade hämtat upp och kört henne ut till huset hette i förnamn. Inte för att det var viktigt på något sätt, hon försökte bara distrahera sig själv, men hon lyckades inte frammana några harmlösa tankar. Inte i den här källaren som luktade av blod, urin och skräck och död. Tramnitz släppte på den rödvita avspärrningstejpen som spårsäkringsenheten hade satt upp i form av ett X i de öppna dörrkarmarna. Orden polis avspärrat i svarta bokstäver upprepade sig gång på gång på det fladdriga bandet. Men Miriam kunde bara läsa, gå inte vidare, titta inte. Lyssna. Polisen kliade sig nervöst i tredagarsstubben. I ljuset från den dammiga källarlampan såg han ut att ha gulsot. Vi borde egentligen inte vara här. Miriam ville både nicka och skaka på huvudet på samma gång. Nej, det borde vi inte. Men ja, jag måste göra det här. Vilket resulterade i att hennes överkropp ryckte lite märkvärdigt. Jo, jag vill se det, sa hon. Hon sa det, som handlade det om ett föremål. Att nämna skräcken vid namn, hennes namn, var mer än hon klarade av. Jag överskrider mina befogenheter här. Brottsplatsen är inte säkrad än och bilderna, de kan inte vara värre än de jag har i huvudet, sa Miriam knappt hörbart. Snälla, jag måste få se det med egna ögon. Okej, men se upp, sa polisen igen och pekade den här gången på trappstegen framför dem. Den lilla trätrappan knarrade torrt under deras gympaskor. Tramnitz drog undan ett mjölkaktigt plastskynke som om det varit ett duschdraperi. Där bakom låg en sorts förrum som ägaren förmodligen hade använt som garderob eller omklädningsrum innan det, några steg längre bort, bar av rakt ner i helvetet via en brandsäkerhetsdörr på glänt. En brevbäraruniform hängde ordentligt på en galge från en kopparledning. Bredvid stod en dragkärra med paket. Så det var så ändå, undslapp sig Miriam. Tramlet snickade. Sen blinkade han som han fått något av dammet som fyllde den kvava luften nere i källaren i ögonen. Din misstanke visade sig stämma. Gode Gud. Miriam tog sig för halsen, oförmögen att svälja. Munnen var som uttorkad. När polisen efter flera veckor fortfarande inte hade hittat några spår av Laura, hade Miriam på egen hand gett sig ut för att leta efter sin...